församlingen en intressant företeelse i världen och som har fått utstå väldigt mycket av förföljelse och mycket av, vad ska jag säga, okunskap finns fortfarande gällande församlingens roll och församlingens uppgift i världen. Och vad är församlingen och vad är Guds tanke med församlingen? Och kanske lite grann av en upprättelse eller uppdatering skulle behövas göras för att rätt förstå församlingens roll och uppgift även i vår tid. Gud är densamme, säger Bibeln. Han har inte förändrats och han är den som har grundat församlingen. Och det, i Bibeln så talas det om att det är Jesus som bygger församlingen. Och församlingen består av levande stenar som vi utgör. Men för att förstå det här tänkte jag att då behöver vi nästan gå tillbaka till grundtanken med Gud som vill uppenbara sig bland sitt folk. Guds tanke och Guds längtan är verkligen att få vara tillsammans med sitt folk. De som bekänner sig till honom. Och för att det skulle bli möjligt så ville han att folket skulle göra en kyrka, en byggnad som han kunde vara i. Och det första bygget som gjordes, det var ingen stenbyggnad utan det var en tältboning. En tabernakel som det heter. Och vi ska bara läsa några bibelord från Gamla testamentet som berättar om den här helgedomen. Ifrån Andra Mosebok så läser vi några utvalda versar bara för att vi ska få en liten aning om Guds tanke med församlingen. Och det började med tabernaklet. Mose fick ju som ledare för folket en speciell relation med Gud och fick uppdrag och fick uppgifter av Herren på Sinai berg när han steg upp dit och fick speciella uppdrag och förordningar som han skulle föra med sig ner till folket och meddela dem vad Herren hade sagt. Och Gud hade en tanke att han ville bo bland sitt folk. Och då behövdes det att de skulle bygga göra en boning åt honom. I Andra Mosebok 25 kapitlet och från början där läser jag några versar. Herren sa till Mose: säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den ska samlas in från alla dem som har ett hjärta som är villigt att ge. Detta är den offergåva som ni ska ta av dem. Guld, silver och koppar. Mörkblått, purpurrött, kasmosinrött garn, fint lingarn och gethår. Rödfärgade fårskinn, tahasskinn, akacieträ, olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen. Samt onyxstenar och infattningsstenar till foden och bröstskölden. Det ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra. Det var uppdraget som Mose fick att förmedla till församlingen. Att de skulle göra insamlingar för att färdigställa detta tabernakel. Och hela flera kapitel framåt här så handlar det om innehållet i tabernaklet. Det handlar inte bara om materialet som vi här läste om utan det handlar också om vad som skulle utföras inne i tabernaklet. Vad det var till för och vad som skulle göras där. Och det är en intressant läsning så du får gärna ta med dig det hem som lite grann en hemläxa. Då får du läsa från 25 kapitlet ägnat till det 40 kapitlet, till andra Moseboks sista kapitel. Där står det liksom hur tabernaklet färdigställdes och vad som sedan hände. Vi kan läsa lite grann ifrån 40 kapitlet också. Då har vi sammanfattat det väldigt snabbt. Men som sagt, det kan vara intressant att läsa det där. Så ta det tid och läs de där kapitlerna. Det står så här ifrån vers 33. Och Mose satte upp förgårdens omhängen runt omkring tabernaklet och altaret och hängde upp förhänget framför porten till förgården. Så fullbordade Mose arbetet. Och så följer det. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Här ser vi alltså vad som resulterade i arbetet som utfördes. Det står så här att Mose fullbordade arbetet. Han gjorde in i minsta detalj det som Herren hade sagt till honom att göra. Och det var ju detaljer. Om du läser de här kapitlen så ser du att det var otroliga detaljer. Det var väl beskrivet precis hur det skulle se ut. Vilka färger som skulle vara med. Och vilket material som skulle användas. Det var otroliga detaljer. Och in i minsta detalj så följde Mose de här anvisningarna. Och han fullbordade arbetet. Och då hände det. Att Herrens härlighet sänkte sig över den här platsen. Och Guds närvaro var så stark att ingen kunde gå in i det här tabernaklet. Om man inte var speciellt förberedd. Och det finns ju också en väl beskrivning om hur det här fungerade. Att alla föremål och allting som skulle ingå i det här tabernaklet, det skulle strykas med olja. På det sättet skulle man visa att det här materialet, de här delarna, de här sakerna var avskilda just för detta enda mål. Till Guds hus, till Guds helgedom. Och alla de som skulle på något sätt närma sig det här och vara inne i att utföra sitt arbete här, det var ju prästerna och översteprästen i synnerhet. De kunde inte gå in där heller utan att ha förberett sig väl med rätt klädsel. Och då nu läser de om prästernas klädsel, så är det också det in i minsta detalj. Hur de skulle se ut och vilka material de skulle användas. Och alla dessa saker var väldigt viktiga. Och allt detta skulle också sedan överstrykas med olja. Inte minst prästen själv. Och det har jag ju berättat om tidigare. Om vilka mängder av olja som gick åt för att utföra det här smörjningen. Smorningen för att de här både detaljerna, materialet. Men också människorna som skulle utföra sin tjänst i tabernaklet var överstrykta. Ja, översköljda av olja. På det sättet skulle man visa att man var avskild för ett speciellt uppdrag, för ett speciellt ändamål. Både materialet, både detaljerna och prästerna. Det är viktigt att ha med sig det här i när vi talar om församlingen. Tabernaklet blev den första helgedomen som skulle på något sätt vara Guds uppenbarelsens plats, där Gud ville visa sig, där Gud ville ta emot de offergåvor som skulle utföras i det här offren som skulle utföras i det här tabernaklet och alla gåvor som skulle föras in där. Guds härlighet vilade ständigt över det här, den här platsen. När Herren liksom lämnade, när molnskyn flyttade sig, då var det ett tecken på att nu var det dags för dem att röra på sig. Då fick de plocka ner hela det här tabernaklet i den minsta detalj. Och alla stänger och alla tygstycken och allting som nu det här tabernaklet innehöll. Och så fick man dra vidare till nästa plats. När då molnskyn stannade så visste man att här får vi sätta upp det igen. Så det var ju ett ganska gediget arbete som man fick utföra. Plocka ner det här. Vi som har sysslat lite grann med tältmöten vet ju lite grann om vilket arbete det är att sätta upp ett mötestält och ta ner det sen. Men det är ju småpotatis i jämförelse med tabernaklet att sätta upp det och ta ner det. Men det var ju en liten resa på 40 år bara man höll på med det här. Det var ett ganska innehållsrikt liv för israeliterna när de gick där i öknen. Man kan tycka att vad sysslade de med? Jo, de reste tält och tog ner tält och höll på med det här gudstjänstlivet. Det var deras liv. Därför att man ville ha Gud med sig. Det var det väsentliga, att Gud skulle vara närvarande. Och då var det väldigt viktigt att man utförde de här sysslorna in i minsta detalj. Det var man rädd om. Sedan i Bibelns historia, så längre fram, så blev ju tabernaklet övergivet när man fick lämna ökenvandringen och gå in i det förlovade, utlovade landet. Och så småningom så blev det aktuellt för att man skulle göra ett hus åt Herren. Det var ju David som fick för sig att han skulle bygga ett hus åt Herren. Vi kan läsa det ifrån första konungaboken. Så får vi en liten uppdatering på det. Vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i de här sakerna, men det är viktigt att ta med sig det här. Från första konungabokens 8:e kapitel så läser jag bara några versar. Så är det Salomo som talar till folket. Och från den 17:e versen i 8:e kapitlet i första konungaboken läser jag. 17:e versen. Min fader David hade i sinnet att bygga ett hus åt Herren, Israels Guds namn. Men Herren sa det till min fader David: då du nu har i sinnet att bygga ett hus åt mitt namn, så gör du rätt i att ha detta i sinnet. Men det är inte du som ska bygga huset, utan din son, han som ska utgå från dig, han ska bygga huset åt mitt namn. Och Herren har hållit det löfte han gav, för jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron så som Herren lovade, och jag har byggt huset åt Herren, Israels Guds namn. Där har jag inrett ett rum för arken, och i den förvaras det förbund som Herren slöt med våra fäder när han förde dem ut ur Egyptens land. Vi kan stanna där. Det är bara en kort beskrivning där Salomo talar till folket om uppdraget han fick att bygga templet. David hade i sinne att bygga ett hus åt Herren. Och det var gott det. Det var en rätt inställning, tyckte Herren. Men det var inte han som skulle utföra bygget, men han skulle samla materialet. Och när vi läser om det där tempelbygget, så ser vi på samma sätt som det handlade om tabernaklet, så var det viktigt att alla sakerna som fördes in i templet var av rätt material, hade rätt utseende och hade rätt kvalitet och rätt färg och allting sånt här. Och när 27:e versen kan läsa från samma kapitel, och då är det Salomos bön som vi får ta delar av den. Ifrån 27:e versen läser jag. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre, min Gud, så att du hör det rop och den bön som din tjänare idag sänder upp till dig. Och låter dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus, mot den plats som vilken du har sagt, mitt namn ska vara där. Så att du hör den bön som din tjänare ber när han vänder sig mot denna plats. Ja, hör din tjänares och ditt folks Israels bön när de vänder sig mot denna plats. Må du höra den på den plats där du bor i himlen, och när du hör, må du då förlåta. Och så vidare. Kan du fortsätta att läsa om det här huset som Salomo fick bygga åt Herren. Och templet, på samma sätt som tabernaklet, det blev ju en plats för Guds uppenbarelse, där Guds härlighet kunde bo och vara närvarande. Och det kan vi se hur det sen blev en plats för Guds uppenbarelse, templet, där man hade byggt det för det ändamålet att Gud skulle bo där. Från första Samuelsboken så ser vi var det ju en tid ändå då gudstjänstlivet hade lite kommit i stå, och det hade inte fungerat helt enkelt på ett sätt som var välbehagligt inför Gud, kan man säga. Och vi kommer in i en situation nu då prästen Eli, som var gammal och var skumögd och skum, inte nog med att han såg dåligt, han var blind också. Han var ju den som skulle vara präst i templet, men med den sekularisering som hade skett under en tid hade gjort att Guds tilltal hade blivit sällsynt. Och Samuel, som vi finner i templet, en son till denna Hanna som hade vädjat till Gud om att få en son. Och hon fick sitt bönesvar. Och hon hade gett ett löfte till Gud att får jag ett bönesvar, får jag en son, så ska jag ge honom till dig. Och hon utförde det hon hade lovat och lämnade Samuel till tempeltjänst redan i unga år. När han hade blivit avvand, och man tror ju att man ammade barn ganska länge på den här tiden, kanske 3-4 år i varje fall, var han när han fick överlämnas till Eli i templet. Och då står det så här i tredje kapitlet i första Samuelsboken, och jag läser några verser bara i början där. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Och så känner vi till, vi som är bibelläsare i varje fall, om just den här kallelsen som Samuel fick. Han fick den i templet. Där talade Gud till honom. Han var på rätt plats. I en tid, även om det var en tid då profetord var sällsynta och det här, så här, men där var han ändå på rätt plats. Han var i Herrens hus. Man kan säga det som när vi läste om i första Konungabokens 8:e kapitlet där Salomo bad till Herren. Vänd mot den här platsen och till det här huset. Det blev verkligen en plats för bönhörelse, skulle man kunna säga. Templet, en plats för bönhörelse. Och Samuel, för Samuel så var templet en plats för Guds uppenbarelse. Om vi nu lämnar den här gamla förbundet och söker oss in i nya förbundets tid, där Jesus gör sig gällande och träder fram. Och han talar också om templet, om Guds uppenbarelsen som platsen för Guds uppenbarelse. Och när han talar om templet, han var ju ofta själv i templet i Jerusalem under sina vandringar. Så kom han ofta till templet. Och han talar om templet på olika sätt och i olika sammanhang när han nu finns där i Jerusalem och i dess närhet. Och det talas om när han gick genom sädesfältet tillsammans med sina lärjungar, och lärjungarna var hungriga och började rycka ax från säden som stod där mogen. och malde sönder sädeskornen i sina händer och åt. Och det där såg ju fariseerna, de skriftlärda, och tyckte att de bröt mot sabbatsbudet. De var ju väldigt, väldigt gudstjänstfirande folk, fariseerna och de skriftlärda. När lärjungarna på det här sättet gick ner genom åkern och drog ax, så utförde de nämligen tröskningsarbete. Och det var ju inte lovligt på sabbaten att tröska när de malde sönder kornen i sina händer. Och Jesus gör dem uppmärksam på någonting när han nu får höra deras kritik. Och han säger så här, jag läser från Matteus, det 12:e kapitlet, och några verser där bara. När fariserna såg detta sa de till honom: se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten. Han svarade dem: har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, utan endast prästerna. Det jag ville framhålla här i det här sammanhanget var vad Jesus kallade templet för. Han kallade det för Guds hus. Han använde sig inte av namnet templet, som ju kanske var mer det korrekta enligt deras sätt att se det i varje fall. Utan här ville han uppmärksamma fariseerna, de skriftlärda, på vad det verkligen var. Templet, det var Guds hus. I Markus evangelium, det 11:e kapitlet, så använder han sig av ett annat namn på templet som också vill visa på vad det egentligen är. Markus 11 och 17, när han rensar tempelplatsen där från de här växlingsborden och kommersen som var där, så gick han in och välte bord och stolar, och det blev en väldig uppståndelse i varje fall. Det brukade bli det kring Jesus. Och han säger så här till de som hade utfört det här, och där det hade blivit en sån kommers i templet att det liknade mer en marknadsplats än en väldigt tydlig en plats där Gud ville visa sig och tala. Och i Markus 11 och 17:e versen läser jag: han undervisade dem och sa: är det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Guds hus ska också kallas ett bönens hus. Församlingens plats för Guds uppenbarelse. Guds hus, ett bönens hus. Och i Johannes 2 och 16 så talar han om min faders hus. Då får vi en liten bild på hur Jesus talar, när Jesus talar om templet. Och då ska vi ha klart för oss att när Jesus på det sättet talar om templet, så vill han bygga upp någonting inför det som han senare kommer att tala om väldigt klart och tydligt om, nämligen sin församling. Att han skulle bygga församlingen. När Bibeln då senare får klart för sig, eller vill försöka få oss att förstå vad det handlar om när det handlar om vår tempeltjänst, så skriver Hebreerbrevets författare, som är väldigt involverad i gamla förbundets situation och vill koppla det till det nya förbundets tid och koppla det till det som vi har att hantera, så att säga, så skriver han i det 10:e kapitlet, Hebreerbrevet 10 och vers 19 och framåt några versar. Och då skriver han om tempeltjänsten: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. Nu är det nya förbundet som vi talar om. När vi talade om det gamla förbundet, så var det den här smörjelsen som skulle göra det klart för vilka människor som på ett speciellt sätt skulle kunna gå in och tjäna i tabernaklet och i templet. Det var de smorda prästerna. Men när Jesus dog på korset och utropade det vi har fullbordat, så hände ju någonting i templet också. Det hände ju någonting på platsen, hur det blev mörkt och marken skakade och klipporna rämnade. Men i templet så rämnade den här förlåten som skilde åt tempel, den ena tempelplatsen mot det allra heligaste. Så att dit in det överste prästen fick gå in en gång om år. Han som var speciellt smord och invigd för den tjänstgöringen. Och det var ju så heligt att man hade ju till och med fäst bjällror längst hans mantel och ett rep runt hans fot. Så att ifall han skulle, det skulle hända någonting där inne, att han inte skulle komma ut genom att han kanske gjorde något fel, och Gud slog honom med döden, för att den heligheten upplevde man, det fanns där inne. Så man bävade varje gång översteprästen gick in dit och lyssnade uppmärksamt om det där bjällrandet slutade, om det var alldeles tyst. Då var man beredd att dra ut honom, för ingen kunde ju gå in där innanför det allra heligaste, den här förlåten, för att dra ut honom, för då skulle man dö. Så man hade en enorm respekt för det allra heligaste, att gå in där Gud fanns och där Gud uppenbarade sig. Men det nya förbundet, när Jesus utropade det fullbordat och förlåten rämnade uppifrån och hängde ner och öppnade upp det här rummet för allmänheten, för dig och mig, så säger Hebreerbrevets författare: i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en präst över Guds hus, en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet, med ett hjärta som är renat från ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Här talar han om vår tempeltjänst som vi har att utföra. Han för oss in i det allra heligaste och visar på ett sätt som att det här är inte så bortkopplat helt och hållet. Alltså det gamla förbundet, som en del kanske vill hävda, att det är över. Det behöver vi oss inte bry oss om. Men vi behöver ha kopplingen. Därför att det finns en spegelbild. Korsets spegelbild räcker in ända in i första Moseboks första kapitel. Alltså att kopplingen mellan nya förbundet och gamla förbundet. Och det är det jag försöker på något sätt klura ut här tillsammans med er. Att templet, tabernaklet, templet, rakt in i det nya förbundets tid. Och nu avslutningsvis så kommer jag att tala bara lite grann om templet som är den församlingen, ett gudstempel. Och vi, den enskilde kristne, är också ett Guds tempel, som Bibeln talar om. I första Korinthierbrevets tredje kapitel och några verser där, bara en vers, 16:e versen, så säger Paulus till korintierna: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Här börjar alltså en ny nivå där man för in tankarna och sinnet på att vi är Guds tempel och att Guds ande, på samma sätt som Gud sänkte sig över tabernaklet och uppfyllde det med sin härlighet, på samma sätt när templet var färdigbyggt, så sänkte sig Guds härlighet ner över templet och han bodde i sitt hus, i sitt tempel. Så för Paulus in tankarna för oss in på att vi faktiskt är ett tempel och där Guds ande bor. Och i andra Korinthierbrevets andra kapitel Sjätte kapitel, förlåt. Andra Korinthierbrevets sjätte kapitel. Så läser jag bara den 16:e versen där. Då står det så här. Därför kan vi inte längre, någon på. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Vänta, nu är jag ute och cyklar här. Det var 16:e. Sjätte versen, förlåt. Sjätte kapitlet och 16:e versen. Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Här talas det alltså om att vi är Guds tempel. Alltså inte bara jag, utan vi tillsammans utgör att vara Guds tempel. Och på samma sätt så kan man ju se då att församlingen, som jag var inne på inledningsvis här, att församlingen, som Petrus säger i sitt brev, att vi är ett andligt bygge av levande stenar. Och i församlingen så vill Gud uppenbara sig, vill vara tydlig och klar att han finns i sin församling. I Efesierbrevets andra kapitel från vers 20 läser jag. Efesierbrevet 2:20. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Alltså så är församlingen en helig boning. Församlingen och medlemmen, ett tempel åt Herren, Guds ande. Jesus säger till Petrus, när de börjar fundera på vem Petrus, eller Jesus ställer frågan till Petrus, vem människorna säger att han är, och Petrus förklarar för honom att ja, de finns ju de som säger att du är profeten och så vidare. Det finns olika uppfattningar om vem du är. Och Jesus ställer frågan till Petrus. Vem säger då du att jag är? Vem säger då ni att jag är? Och Petrus säger, ja, du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus till honom, salig är du Simon Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbart detta för dig utan min fader som är i himmelen. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Den här sanningen, den är livsviktig för oss att förstå och fatta. Som Guds folk. Att Jesus bygger sin församling. Det är inte en vad ska man säga, det är inget stort byggnadsföretag som har fått uppdraget, utan det är Gud som bygger sin församling. Och han bygger den på oss, om oss människor som har börjat tro på Herren och börjat bekänna sig till honom, så kallar han oss för också vi ett tempel. Vi har också en tempeltjänst att utföra på samma sätt som prästerna i gamla förbundets tid. De hade sina uppdrag och sina uppgifter och det var en väldig, jag ska säga, respekt man hade för att utföra sådana här uppgifter. Och man kanske både hade en respekt och en lite grann en rädsla för att göra fel. Det nya förbundet med Jesus i förarsätet, så har det ju inträffat en hel del saker som har gjort det lättare för oss. För det första, den här ständiga offrandet som skulle utföras i både tabernaklet och templet. Där prästerna skulle föra in offerdjur och man skulle... Det skulle ske genom blodsutgjutelse. och försoningsdagens stora offer, som där prästen skulle bära in offerdjuret som hade lagt hela folket, all folkets synd var lagt på det här offerdjuret som skulle offras, och han en gång om år skulle utföra den här speciella försoningsdagens offer. Men när Jesus dog på korset så var det ju det här fantastiska, att när han sa att det är fullbordat och förlåten brast, och hela gatan in mot det allra heligaste öppnades för oss vanliga människor. Och i den tanken så finns det också en sån sak att på samma sätt som prästerna utförde sin tjänst, så ska också vi utföra vår tjänst inför Herren. I Romarbrevet, nu börjar vi gå in mot avslutning så ni kan andas ut. Men i Paulus, och även som jag läste om alla de här som har skrivit här i Nya Testamentets böcker också, de använder sig väldigt mycket av bilderna från Gamla Testamentet, det gamla förbundet. Och inte minst också här i Romarbrevet så talar Paulus till församlingen om den andliga gudstjänsten. I Romarbrevet 12 så läser vi från början där. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassar inte efter den här världen, utan låter förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Kom nu kroppen, så går vi. När han skulle gå till gudstjänsten, Petrus här borta på holmen, han tyckte väl att det var jobbigt ibland, men då fick han säga till sin lekamen: kom nu kroppen, så går vi. Nu ska vi gå till gudstjänst. Och ibland så tror jag att vi skulle behöva uppmana oss, våra kroppar, att ta sig iväg och göra det som Herren har kallat oss att göra. Vi har att frambära våra egna kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Så visst har gudstjänstlivet förändrats från gamla förbundets tid till nya förbundets tid. Men Gud är densamme. Han vill fortfarande uppenbara sig i sin församling. Och det var det jag ville försöka få oss att fatta och förstå. Alltså att Gud är fortfarande intresserad av att uppenbara sig bland sitt folk. Och är det så att inte det funkar riktigt på det sätt som Gud har tänkt, så det är klart att då börjar folk fundera: vad är det för förening? Vad är det för förening, den här kyrkan? Och idag så är det ju så att mycket av Guds tanke, minst det påminns tillbaks till det vad Mose fick för uppdrag, och hur han i minsta detalj utförde alla sakerna. Han utförde dem in i minsta detalj. Han utförde dem fullt ut. Och vad kommer då an på oss? Jo, vi måste ju också utföra vår andliga gudstjänst, men på ett sådant sätt så att Gud kan förhärliga sig genom oss, genom sin församling, i sitt tempel. Templet var du och jag, och templet var vi tillsammans, där Gud fortfarande vill uppenbara sig och sin härlighet. Och då påminns vi lite grann om där Paulus talar om och undervisar om de andliga nådegåvorna som han talar om i Korintherbrevet. Läs om det också om du är intresserad, och hitta tillbaks till de här nådegåvorna. Och då säger han att var ivriga att försöka få tag i de här, och särskilt gåvan att profetera. Och så säger han om, ger han dem ett scenario. Tänk om det är så att det kommer en oinvigd in i kyrkan, in i församlingen, och så alla är profeter och börjar profetera och tydliggöra för honom att han är en syndare som behöver bli frälst. Då kommer han att bli klar för sig, få klart för sig att hos er finns verkligen Gud. Om de här sakerna kan visa sig att Gud bor hos oss, hos er finns verkligen Gud. Och då är det inte så att, jajamän, hos oss finns verkligen Gud. Alltså att det är jag som är märkvärdig, utan det, Gud vill uppenbara sig i sitt hus. Och huset var viktigt, men det som var viktigast var ju att Gud skulle komma dit. Att det skulle vara utfört på ett sådant sätt så att Gud kunde trivas där. Och Gud vill trivas också i oss. Paulus säger, höjer ett varningens finger också, att bedröva inte den helige ande. Så att han får för sig att flytta och flytta in någon annanstans. Utan vi behöver behaga den helige ande. Och det gör vi framför allt genom att älska Jesus. Och att söka oss allt närmare honom. Och be om att få uppfyllas av anden. Att få användning av de här gåvorna som han har gett oss, för att de gåvorna är till för att bygga församlingen. Intressant tanke med det här med nådegåvorna och det bygge som pågår. Och när vi tänker på det här byggnationen, kom ihåg att byggnadsstenarna var du och jag. Det är människor. Det är inte byggnaden här som är så fantastisk och vacker och ändamålsenlig och lättillgänglig. Den är bra på sitt sätt, men det är ju du och jag som är betydelsefulla här, för att hos oss bor Gud. Hos oss bor den helige ande. Och Gud vill fortfarande visa sin makt. Och han har gett oss uppdraget, och han har gett oss verktygen. Nådegåvor. Och än så länge så pågår bygget. Men en dag kommer byggnaden vara färdig. Och då kommer Jesus tillbaka. Till när fullt antal har förts in i den livets bok. Så är tiden inne för att Herren ska komma tillbaka. Då behövs inte de här verktygen längre. Då rivs arbetsställningarna. Då kan vi lägga undan dem, gåvorna. Men idag behöver vi gåvorna mer än någonsin tidigare. Idag behövs gåvorna för att bygga Guds församling. Och vad är det som utgör att församlingen byggs fortfarande? Jo, det är att fler människor blir frälsta. Att fler människor blir övertygade om att Jesus är verklig. Och hur ska de få reda på det? Om inte genom du och mig. Jag och vi tillsammans. Och då blir det frågan om hur uppenbarar sig Gud genom att vi är så duktiga. Att vi är duktiga på alla sätt och vis. Att vi har tekniska utrustningar och högtalare och allting sånt här. Utan att Guds ande övertygar dem att hos er finns verkligen Gud. Jag tror på att det finns en tid som vi fortfarande har att återvinna. När det handlar om det här med att få gåvorna att börja fungera fullt ut. För att bygga på Guds församling. För jag har insett det att vi kan inte övertyga världen med vältalighet. Med att vi är så duktiga. Med att vi är så, har så fantastiska sångare och så här. Utan vad vi behöver är att vi får överbevisa dem genom att Gud bor i församlingen fortfarande. Han har inte flyttat ut någon annanstans. Utan han vill bo i sin församling. Vi är tempelbygget. Och där vill Gud bo, Guds ande i oss, i verksamhet. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du vill bo i din församling, Herre. Tack för den tanke som du har med församlingen, Herre. Att du vill uppenbara din makt. Att du vill visa dig vara levande och verklig, Herre. I oss och genom din församling, Herre. Nu ber jag att du ska välsigna oss, Herre. Att vi ännu tydligare kan sträva efter att få bli bärare av dessa gåvor på nytt, Herre Jesus. Att vi återupptar gåvorna som du har lagt ner i våra liv. Att vi likt Paulus uppmaning till Timoteus, att vi får blåsa liv i gåvorna, Herre Jesus. I Jesu Kristi namn, och börja använda dem, Herre. I Jesu Kristi namn, till församlingens uppbyggelse, Herre. Och nu ber jag om din välsignelse över oss var och en här idag, Herre, på förmiddagen, Herre. Att du ger oss en hunger och en längtan efter mer av dig, Herre. Av din härlighet, att det får bli synligt i oss, Herre. I Jesu Kristi namn, tack att du vill visa dig för oss. Genom ditt ord och genom dessa gåvor, Herre, i våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen.